profet, kung och präst. Och han är smord till det av Herren, och vi börjar i Hebreerbrevets första kapitel och första vers. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt har talat genom fäderna, genom profeterna, så har han nu i den sista tiden talat till oss igenom sin son. Honom har han insatt, eller med ett annat ord, smort. Han kallas ju för Messias, den smorde. Till att ärva allting. Jag tar det en gång till. Till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Det är alltså ingen liten kung, präst och profet som vi har när vi kommer till Guds hus och tillber. Utan han har skapat varenda kotte av oss, varenda människa på jorden. Och han har skapat allt vi ser och rör oss i. Det är ganska häftigt, va? Och han lyssnar och bryr sig till ett litet, vi är som små sandkorn. Det tycker jag är häftigt. Och ibland när vi har det jobbigt hemma och så här, så hör Gud det där lilla sandkornet ropa och jämra sig i sitt mörker och griper in. Jag tycker det är fantastiskt att han bryr sig. Han har brytt sig sådant så att han har klivit ner hit och blivit människa också. Och gett sitt liv för dig och mig utav kärlek. Så mycket älskade Gud världen att han utgav sin infödde son. Och då var det ju så här att Gud talade genom profeterna på många sätt, står det. Jag ska ta två exempel bara på gärningar som de fick göra som symboliserade någonting. Hesekiel 12 kapitel, så kan vi se hur Hesekiel, den gamle profeten, fick ta och flytta. Han fick slå hål i väggen och sen började han att packa moraklockor och kylskåp och allt han hade på någon hästvagn antagligen. Och sen skulle han åka iväg. Och det symboliserades av Gud en landsflykt. Ni vet, Israel blev ju borta i ett annat land i många år och sen fick man därifrån komma tillbaka. Och du ser en sån här profetisk handling som Gud talade igenom profeten Jeremia i Jeremia 19 kapitlet. Jag tror det är i 18 kapitlet där han får gå till krukmakarens hus. Men i 19 kapitlet så får han köpa en lerkruka. Och sen ställer han sig vid Hinnoms dal, tror jag det var där. Och sen predikar han. Och i slutet av predikan så tar han den här krukan och sen dammar han till den allt vad han orkar. Det blir bara fliser alltihopa. Och då säger Gud att nu har ni överträtt allt vad jag har sagt, så att nu kommer Gud att döma Jerusalem. Och det gjorde han ju också genom den här fångenskapen och allt som han gjorde då. Och Jesus, Gud gjorde ju genom Jesus också en massa saker. Och bland annat så gjorde han ju tecken. Det var ju inte bara ord Jesus talade, utan han visade ju med gärningarna att han var Guds son, att riket hade brutit in. Alltså när han drev ut andar och så var det ju därför att han visade att Guds rike hade kommit, som är ett andligt rike. Det förstod inte riktigt judarna, för de väntade ju liksom att romarna skulle göras ner så att de såg liksom riket komma, va. Så det var lite skumt för dem det här när Jesus börja tala om ett annat rike som ingen kan se och som bor i oss och så här. Det fattar inte judarna. Men Jesus säger så här i Johannes 10:37. Om jag inte gör min faders gärningar så tro mig inte. Men om jag gör dem så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Och efter sin uppståndelse så säger han i Johannes 20. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Och frid på ett annat sätt att säga, skulle man kunna säga, ingenting skall er fattas. Här står jag och erbjuder er fullhet. Och det är därför psalm 23 säger, Herren är min herde, mig skall intet fattas. När Herren är vår herde så ser han till både ande, kropp och vår själ. Men så står det också att han säger, som fadern sänder mig, så sänder jag er. Alltså på samma sätt. Nu var ju fadern i Jesus och nu blåste han på dem och så sa han så här, ta emot den helige ande. Nu skulle alltså både fadern och sonen genom den helige ande bo i sina lärjungar. Och det var ju ganska nytt. För förut var ju bara anden på folk, så att säga, i gamla testament. Men nu skulle fullheten komma in och fylla människan. Och det finns ju gärningar som anden gör i apostlagärningarna. Man skulle kunna säga det var den heliga andes gärningar. Apostlagärningarna är mycket om vad anden gör. Ni vet att de ropa och bad till Gud. Och sen så kom det en stormvind och fyllde ut. Så alla fylldes de av den helige ande. Och den helige ande inspirerar ju oss till att göra levande gärningar. Det är inget vi läser oss till liksom. Utan den heliga ande har jag i alla fall upplevt som väldigt spontan. Och jag ska ta två exempel bara som jag har varit med om själv. När anden helt spontant leder. Den ena gången var när jag låg i min säng på Västergatan när jag bodde. Jag kom ut från Linnéhuset och helt plötsligt så säger anden så här att du ska gå till stadsbiblioteket. Och jag, alltså det var så spontant så att jag nästan hoppade upp ur sängen och klädde på mig och for iväg. Och när jag går över Landala bergen där så tänker jag, vad ligger? Jag vet ju att det ligger på stadsbiblioteket, det ligger vid Alén i alla fall. Eller på, där nere va. Och jag möter en kvinna som säger, ja du vet väl att det ligger där uppe. Jag, ja just det, sa jag. Så jag gick dit och sen knallade jag upp för trappan där och jag visste ju inte ens vart jag skulle. Men helt plötsligt så kände jag hur anden säger, stanna här. Stanna här, precis där jag stod. Jag stod ju där som ett fån och tänkte, vad ska det hända nu? Men jag kände som frid, att det var rätt. Alltså, stå nu bara still här. Och så dröjer det bara några sekunder så kommer en man runt hörnet. Han var svartklädd från topp till tå, till och med. Svart hår och svarta naglar och hela han var svart. Sen hade han ett stort upp- och nervänt kors på sig. Han var ju någon satanist av något slag. Eller vad han nu var. Men i alla fall, då blev jag lite skraj och undrar om det han. Fattar ni? Liksom, är det detta det gäller? Liksom, va? Och då säger jag, är det detta det gäller herre? Så be honom stanna precis framför mig. För det gör man ju inte i vanliga fall. Va? Man står inte liksom framför någon som står. Men det gjorde han. Han ställde sig framför mig med ryggen bara kanske en halv meter ifrån mig. Ställde han sig och så började han rota i litteraturen där med såna här österländska religioner och så. Och då kommer andens nästa steg då. Hade han sagt A så kommer han också säga B. Det här är ju precis som du kan läsa om i Apostlagärningarna 8:26-39. Ni vet den etiopiske hovmannen. Gå ut i gatan, eller den är tom på folk. Och han gjorde det, så stod han väl där och sen kom den etiopiska hovmannen. Det här var precis samma sak. Jag stod där, det kom ingen och sen kom han. Och då säger anden så här. Säg till den mannen att han har sanningen i den bok han läste just när han lämnade sitt hem. Och jag knackar honom på ryggen, han vände sig om. Jag ska hälsa till dig från Jesus att du har sanningen i den bok du läste alldeles nu innan du lämnade ditt hem. Och du skulle ha sett hans ansikte. Det var bra långt och han tappade hakan. Hur visste du det där? Jag vet inte, men Jesus hälsar dig det. Sen hade vi ett långt samtal där och jag fick vittna för honom hur jag kom till tro när Herren talade till mig. Och ja, ni vet, går nu sanningens väg och allt detta. En annan gång så skulle vi helt plötsligt iväg på en kampanj. Det var nämligen så att det var två som blev sjuka och Elvor och jag fick hoppa in på en evangelisationskampanj nere i Skåne. Vi var ute och evangeliserade i en hamn och sen på kvällen så skulle vi ha ett kafémöte och vi bad mycket för det här mötet. Och jag kommer inte ihåg om det nu var under mötet eller om det var innan mötet. Det kommer jag inte ihåg, men i alla fall då fick jag se en syn. Då får jag se ett får som hoppar in liksom genom en öppen dörr in i fårfållan. Men så får jag se efteråt ett annat får som hoppar så här fram och tillbaka. Liksom. Och jag tänkte, ska du inte hoppa in nu då? Liksom. Men det tog ett tag, men sen hoppade andra fåret in. Och jag vill bara säga det, att det står ju i Jesaja 53 att vi gick vilse så som får, står det ju. Så synen stämmer ganska bra med Guds ord. Och sen i mötet då. Så i eftermötet så var det en man som bara brast ut i gråt och lämnade sitt liv till Gud. Och jag tänkte, nu kommer det snart en till. För det var ju det Herren visade. Nej, men det kom ingen. Men då fick jag tala om det här, att jag tror att en till kommer att bli frälst. Jag vet inte hur länge det dröjer, men det tog väl ett tag. Sen fick vi ett vykort från en medlem. Då hade hennes man överlevt. Han var inte frälst, han hade överlåtit sitt liv till Jesus. Hon hade bett för honom, jag tror det var i 18 år eller något. Det var det andra fåret som velade fram och tillbaka. Nu hoppa det fåret in i follan då. Så det vart i alla fall två frälsta. Det är ju underbart. Då är det glädje i himlen. Det är glädje i himlen när någon blir frälst. Det står ju i Bibeln om profeten som skulle komma. Jag sa att Jesus var ju smort i tre tjänster. En av de tjänsterna, det var profeten med stort P. Den store profeten. Och Herrens ord kommer genom honom då. Det står i 5 Mosebok 18 och 15, så står det så här: Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk. Av dina bröder, en som är med lik honom, ska ni lyssna till. Så står det likadant lite senare i vers 18. Och då tilläggs det: om någon inte lyssnar till mina ord, alltså faderns ord genom sonen som vi läste i Hebreerbrevet 1 förut om. De ord han talar i mitt namn, då ska jag själv utkräva det av honom. Eller henne då förstås. Och profeten dör, Jesus dör på Golgata, så ropar han: det är fullbordat. Och profet kan betyda den som visar vägen, eller den som lyser upp vägen. Och båda fallen stämmer ju med Jesus, för han var ju våran stora vägvisare, och han sa ju själv att han var vägen. Så när han dör så öppnas det ju en väg. Och förlåten i templet rivs uppifrån och ner. Och jag har för mig att det till och med står skrivet i de här romerska historieskrivarna lite om att det var stort tumult i templet vid den här tiden. Så det är ganska troststärkande att läsa sånt. Och läsarna för de skrev ju sånger. Det var ju läsare som skrev ju sånger om detta då, till exempel: sjung om Guds rika kärlek famnande världen all, sjung om det blod som skänker sargade hjärtan frid, sjung om den stora gåva fadern i sonen gav, sprid detta glada bud till var syndens slav, Kristus på korset vunnit frälsning för var och en, han har i sig förenat människa och Gud igen. Brusten är templets förlåt, vägen är öppen fri, öppen till nåda stolen för dig och för mig. Jag ska tala lite senare om den här nåda stolen i templet. Det var ju en riktigt helig. Man ansåg ju nådastolen var Guds tron på den här jorden. Och jag ska ta er med lite bara nådastolens betydelse här på ett litet appendix som jag har vid sidan om. Bara förklara lite vad nådastolen är. Andra Mosebok 25 visar att själva arken har klara måttbeskrivningar på både längd, bredd och höjd. Och arken skulle göras av akacieträd överklätt med rent guld. Men nådastolen som skulle göras var av rent guld och sattes så att säga som ett lock över. Och när du sätter nådastolen på arken så finns det inget höjdmått längre. För det står inga höjdmått beskrivna på nådastolen. Är du med? Och det är ju den outsägliga nåden det handlar om. Nåden som räcker ända upp i himlen. Alltså det Jesus har gjort för oss på Golgata. Det är ju en bild på blodet på nådastolen då, som räcker ända upp i himlen. Hans eget blod, så vi kan inte genom egna ansträngningar eller någonting nå upp till Gud, har han redan gjort. Det är redan fullbordat. Och det här får vi ta emot som genom tro, står det. Nåden kommer ju helt och hållet ifrån Gud själv. Ordet för nådastol på hebreiska är kiforet eller kiporet. Och det betyder övertäcka eller att överskyla något. Och det finns en berättelse i Gamla testamentet i Första Samuels bok 6 där invånarna i Betshemesh, tror jag det heter, de var nyfikna på den här arken och de lyfte av locket. Och Gud slog, det står det i engelska översättningen nu, 50 000 man på en enda gång. Och det är ju en bild på att när vi kliver ur Guds nåd så börjar det bli farligt. För då blir ju lagen uppenbar. För i den här arken ligger Guds lag. Och den behöver täckas. Annars är vi väldigt illa ute. Och det var det Jesus Kristus gjorde för oss på korset. Och med sitt blod invigde han detta. Det är trons hemlighet. Han har övertäckt lagen. Så vi behöver egentligen inte bry oss mycket om lagen. Utan vi ska mer koncentrera oss på vad Jesus har gjort. Så lägger han allt detta in i våra hjärtan helt automatiskt. Det tycker jag är underbart. Vi behöver inte prestera eller försöka nå upp till något. Han har redan gjort det. Och det är därför David, han profeterar om en tid när Gud kommer att inte längre tillgodoräkna eller tillräkna en människa sin synd. Han skriver så här i psalm 32, kom ihåg nådastolen nu, 32, 1 och 2. En lärosalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten och sin synd övertäckt. Nådastolen. Inre välsignad eller salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Tänk när vi blir födda på nytt. När detta blir en andlig verklighet, alltså. Det jag läste nu blir en verklighet. Gud räknar inte dig och mig våran synd. Vilken fantastisk, för vi är ju syndare, frälsta av nåd. Så den versen stämmer, alltså. Vi är syndare, men inför hans ögon tillräknar han oss ingen synd. Genom vad Jesus har gjort på Golgata. Och så när det är mer med den här nådastolen, för det finns bara en enda grund på varpå vi människor kan få ljus. Och det är just på nådastolen som är en förebild på det som sker i himlen. Levitikus eller tredje Mosebok 16 och 2. Och Herren sa till Moses, säg till din bror Aaron att inte han när som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten framför nådastolen som är ovanpå arken för att han inte må dö. Det var ju så att det stod att ingen kan se mitt ansikte och leva. Står det i Gamla testamentet. Och då säger Herren så här. Ty jag ska uppenbara mig i molnet ovanpå nådastolen. Så först har du vad Jesus gjorde. Sen har du invigningen, blodet. Och sen har du ljuset då. Och det är på samma grund som Herren talar till oss. Det kan vi tänka oss på för. Det ska vara mycket kors då. Och tacka Jesus för vad han har gjort. På den grunden kommer ljuset, alltså uppenbarelsen om vem Herren är. Kunskapen om Gud. Så går vi tillbaka till huvudpunkterna igen. När människan var i Eden, ni vet, och människan syndade. Man missade målet. Så vad var det egentligen som hände? Vad var människan dömd till? Om ni tittar riktigt noga där så ska ni få se att människan blir bunden till det jordiska. Och det sattes en förlåt kan man säga emellan, va? Med två keruber och ett svärd. Det är precis samma bild som på förlåten som revs. Det är symbolik. Alltså människan var bunden till det jordiska. Men när förlåten så att säga revs så blev det öppnades vägen till det himmelska för människan. Och kontakt med Gud och förlåtelse från synd och allt det där. Det är därför det står i Hebreerbrevet 10, 19-20 att han har genom Jesu Kristi blod öppnat en levande väg dit in. Alltså till nådastolen. Där allt det här blir en verklighet som jag nu berättar om. Och nådastolen är ju, eftersom det inte finns någon höjdmått på honom, så är ju Jesu Kristi blod i himlen. Framför Gud, så att säga. Så när han ser att du åberopar detta heliga dyrbara blod, så räknar han dig in i Jesus Kristus. Det är stora ting det här, tycker jag. Det står i första Mosebok, efter människans synd, så står det så här. Och det här fick jag faktiskt ett nytt ljus över i veckan. Jag har inte tänkt så här, men det stämmer alltså. Då står det så här: Herren Gud sa, se, människan har nu blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut sin hand och ta av livets träd och äta och leva för evigt. Här har vi ju två kunskaper, va? Det står i Ordspråksboken 3:18 att visdomen, alltså från Gud, är ett livets träd. Och det är ju det här Paulus tar upp i Korinthierbrevet och säger att människans visdom är en dårskap inför Gud. Hon kan inte fatta det. Och så står det ju att Herren sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden och så vidare och bevaka vägen tillbaka till livets träd. Vi ser alltså två visdom här som kommer i konflikt med varandra. Och Herren stänger människan, han binder människan till det jordiska. Och det är därför, lägg märke till att det står, hon får nu inte räcka ut handen och ta av någonting som tillhör Gud alltså. Det är stängt. Och det är därför det står så här, tror jag, att i Johannes 3:27 så står det att människan kan inte ta någonting utan det måste vara henne givet ifrån Gud. Där har du det där ordet ta, va? Människan kan inte ta. Därför blir jag ganska illa berörd när man står i böner ibland och säger, ja, vi tar auktoritet över det och det. Nej, man tar aldrig auktoritet i Bibeln. Man får auktoritet av Gud. I anden. Man får auktoritet av Gud. Och därför måste ju allt, eftersom vi inte kan ta något, så måste ju allt vara nåd. Vi kan aldrig genom egna ansträngningar eller någonting närma oss Gud. Det är totalt omöjligt. Och det är därför det står i Efesierbrevet 2 också om frälsningen är av nåd. Utan gärningar. Ni är frälsta av nåd genom tron. Guds gåva är det. Guds gåva är det. Och när, om du tittar på det här tabernaklet eller templet ovanifrån och liksom lyfter bort taket, så får du se ett tydligt kors. Alla föremål bildar ett jättetydligt kors. Så när Jesus dör så uppenbaras så att säga korset som centrum i Guds, hela Guds tankeliv, hela Guds visdom. Och det är därför Paulus talar mycket om detta korsets dårskap som är en frälsning och så vidare för oss. Han hade fattat det, att min svaghet är det som gäller istället för min styrka då. Jag vet att Elvor har predikat över det här och jag var inne på nätet och tittade. Jag ska ta, det finns två ställen där det här står, men i Johannes 20:12 så står det att, ni vet, efter Jesu uppståndelse så skulle ju Maria gå dit och kolla läget då. Och hittar inte Jesus, men hon hittar däremot två änglar. Den ena, tänk vad det blir för bild nu. Alltså nådastolen skulle ju göras med keruber i varsin ända. Och de skulle titta på varandra och så. Men här får de se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade varit. Den ena vid huvudets plats och den andra vid fötterna. Så vad är det för budskap? Det är ju precis som nådastolen. En profetisk bild på nådastolen de måste ha tänkt. Förlåten revs ju precis innan, va? De måste ju ha tänkt nådastolen. Han är ute och går nu. Det är liv. Det som var förebild förut och bara skuggor är en levande verklighet idag. I våra hjärtan. Och vi måste ju fråga oss, varför uppstod då Jesus, eller den bibliska synen? Då står det ju om altaret och nådastolen. Han utgavs för våra synder. Romarbrevet 4 kan du läsa om det. Men han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Romarbrevet 4:25. Här har du ju nådastolen. Han uppstod för våra för vår rättfärdiggörelses skull. Och därför skriver ju också Paulus i Romarbrevets tredje kapitel, alla 3:23, alla har syndat, alltså missat målet, saknar härligheten från Gud. Men de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron, det vill säga övertygelsen eller överbevisning som tron betyder, va? Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffat de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. Tänk vilket tålamod Gud har haft genom alla år, men sen kommer Jesus och utplånar synd. Men nu vill han alltså visa sin rättfärdighet och förklara den rättfärdig som tror på vad Jesus har gjort, eller tror på Jesus. Och då har du ju här, dyker det upp kan man säga, två stycken härligheter i Bibeln. Du har ju människans härlighet som symboliseras att hon vill ta sig makt, hon vill ta sig auktoritet och hon vill göra sig ett namn. Det är ju människors härlighet. Och sen har du Guds härlighet. Det är de här två sakerna som liksom inte kan förenas, va? Vem han är, vad han har gjort och vad han förmår att göra. Det har du Guds härlighet. Och människan kan inte genom sin härlighet nå Guds härlighet. Det måste komma ett kors emellan. Vi måste dö eftersom det är tvungen att bli människan givet ifrån himlen. Det måste vara nåd. Nåd är ju gåva. Människan saknar alltså ande och evigt liv. Och så när nu Jesus kommer då och blåser på sina lärjungar, så är det ju en bild av vad skaparen gjorde i Eden när han blåste livsande i människan. Men nu blåser Jesus ande, tagen emot ande. Och det här är ju en bild på vad han säger till Nikodemus strax innan här i Johannes 3. Att du måste bli född på nytt, Nikodemus. Så vi är alltså nya skapelser i Kristus Jesus. Något nytt har kommit. Det står så här i andra Korinthierbrevet 5:17. Alltså, om någon är i Kristus, är han eller hon en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, den nya har kommit. Det här är en stor hemlighet, uttrycker Paulus i Kolosserbrevet 1:27. Guds stora hemlighet, vad är det? Kristus i er, härlighetens hopp. Så något nytt har kommit, vad är det då? Han själv bor i oss. Och det kan du se i Johannes 15. Om ni förblir i mig, så förbliver jag i er. Mig förutan kan ni ingenting göra. Vänta nu. Han bor i dig och mig. Utan han i dig och mig kan vi ingenting göra, stod det. Jag tycker vi kan göra en hel del. Jo, människan försöker att ta, va, saker. Men nåd, det är ju då att Herren i oss börjar tala och manifestera sig och att göra olika saker. Och hur går han tillväga då? Jo, det står i Jesaja till exempel att han leder oss genom glädje och frid. Och det är faktiskt sant. När Guds ande och han som får leda oss inifrån och ut, så att säga, och ingen människa liksom tar kommandot över ditt liv, så blir det glädje och frid. Vems glädje är det? Och vems frid är det? Och vems kärlek är det? Hans, va? Hans glädje i oss. Hans frid i oss. Hans kärlek i oss. Vi har alltså en levande Jesus. Det är därför Paulus säger att Jesus Kristus må ni ha heliga i edra hjärtan. Han bor här inne. Du vet, ni har blivit frälst, va? Så berodde det ju på att jag var bönebarn. Man bad för mig, mina släktingar där. Farmor och hennes systrar, de var riktiga bönetanter, vet ni, och brassade på där. Och då skickade de ett vykort till mig. Jag ska slå upp de här verserna. De skickade ett vykort med några bibelord på. Och jag tror det var ifrån Sefania-boken här, från 3:e kapitlet, vers 14. Och då står det så här, jag ska läsa dem, jag tycker de är härliga. Jubla du dotter Sion. Är du frälst och född på nytt så tillhör du den skaran. Höj glädjerop du Israel. Du tillhör Israel också. Inympad direkt. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta du dotter Jerusalem. Samma sak där. Herren har tagit bort straffdomen från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Ja, han har rivit skuldbrevet, står det på Golgata. Och han har förklarat dig frikänd, det vill säga rättfärdig. Så nu har åklagaren absolut ingenting att komma med. Skuldbrevet som en gång fanns, som han trädde upp inför Gud, domaren, med titt som tätt, det är rivet och Gud har förklarat dig fri. Fri. Halleluja, det tycker jag här är något att jubla över. Det här måste vi få levande för oss. För det här ur de goda gärningarna kommer. Det är när vi blir så tacksamma och drivna av vad han har gjort för oss. Som de kommer helt automatiskt. Herren Israels kung bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont. Varför det då? Jo, för att din kraft som du förut hade kommer att bli mindre och mindre och ersätts av hans kraft, av ande. Det är därför det står i Jesaja 40 att du tvinnas ihop med honom och du byter kraft. Han vill ha din kraft och han vill ha din gamla kraft och han lägger den heliga andes kraft istället. Hans rike med andra ord, va? Hans glädje, hans frid och hans kärlek. Ja, han får gärna ta mitt gamla liv. Det är inte mycket att ha, eller hur? Inte ditt heller. Vi har ingenting att berömma oss av. Tänk att han sträcker ut sin hand i dig och erbjuder dig dagligen att få leva det här underbara livet med Jesus. Du är alltså skapad till att tjäna Gud på ett helt nytt sätt som inte fanns i gamla testamentet, driven av den helige ande. Och i Jesaja 55 här så kommer ju de här sakerna fram. Det är de här två som jag tog upp förut i Edens lustgård. Att om vi inte blir födda på nytt så är vi bundna vid det jordiska. Och i Jesaja så står ju, eller i Johannes så står ju Herren på den högtiden. Om någon törstar så kom till mig och drick. Och det är hämtat ur det här. Jesaja 55 och 1. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet, anden. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Symboliserar ju någonting med glädje och... Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta? Nu jobbar jag på Betelskeppet i Göteborg och där finns det många som har haft missbruksproblem och jag själv har haft det. Och jag vet att det kostar ju en hel del pengar att hålla på med. Men det är inte bara så att säga missbrukare som sitter fast i detta. Så man längtar ju egentligen efter något annat. Man kan sitta fast i andra missbruk. Människan som inte har dött ner i sig själv, alltså gått korsets väg. blir ju bunden till det jordiska och får inte ta det himmelska. Men nu erbjuder Herren en annan väg. En annan väg. Och det är den vägen som Jesus har öppnat genom förlåten. Som är hans kött, står det. För några dagar sedan så stod det i Dagens Industri, eller ute på nätet, det här på min Facebook-sida. Jag var så fascinerad av att de skulle lära oss hur man investerade i guld. Ni vet, det är ett väldigt snack nu vad man ska göra av sina pengar. Och guld kommer det vara värt si, och silver kommer det vara värt så, och allt det här. Och då kommer mina tankar till det där bibelordet som Jesus säger att vi ska... inte samla våra skatter på jorden, säger han, utan vi ska samla skatter i himlen. Himmelskt guld, finns det något himmelskt guld? Jeremia 15-17 talar faktiskt om det himmelska guldet. Han säger åt Jeremia så här, det handlar ju om hjärtat. Att om du frambär, där står det i 1917 års översättning, om ni letar, men det, du får gå till 17 för att hitta det ordagrant. Om du frambär ädel metall, så skall du få bli min mun. Och Jesus sa det ytterligare, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Guld. Och jag tror det är väldigt viktigt det där att vi tänker oss, hur många år kan det vara kvar? Jag vet inte, jag vill inte spekulera i några tider och stunder som vi ändå inte vet. Men vi har, om vi säger nu så här då, jag tror att upploppet börjar närma sig, det kan vi nog förstå. Nästan alla tidstecken som profetierna talar om händer, om vi vill se det alltså. Så det är nog väldigt bra om vi prioriterar vilket guld vi vill satsa på, det jordiska eller det himmelska. Guldet. Och ni vet, han säger ju till Laodicea-församlingen att de hade ju definitivt satsat på fel guld. Ni säger att ni är rika, ja, de hade säkert massor av pengar. Men det fanns inget himmelskt guld, eller andligt guld, eller kunskapen om Gud. Däremot säger ju Paulus att det är ganska bra himmelskt guld. För det kommer svåra situationer där du varken vet ut eller in hur du ska handla. Men då säger Paulus i andra Korinthierbrevet, jag tror det är kapitel 3 och kapitel 4, att jag har guld, jag har en skatt i ett lerkärl. Lerkärlet var ju han då. Svag, spräcklig, bräcklig i sig själv. Men det berodde inte på det lerkärlet, utan det berodde på skatten. Och i skatten bor ju han som är underbar i råd. Jag älvor jag har fått vara med om så många gånger. Det har varit helt kört. Mänskligt sett alltså. Men sen börjar han som bor i oss och manifestera både ett hopp och frid och glädje. Och det kan jag säga, Elvor, varje gång som det har hänt, när det har varit något riktigt allvarligt, så har det ju liksom, det har ju aldrig gått, ja, det har ju alltid gått bra, eller? Ja. Han bor i dig och mig. Han är guldet i ditt och mitt liv. Alltså förstå vad viktigt av Jesus när man ska ta sådana här beslut. Han leder oss med sin glädje, sin frid och sin kärlek. Och det ska han göra fortsättningsvis med församlingen också. Det är hans församling, inte vår. Så vad vi gör med den är ju viktigt. Nu vill jag sluta och be för var och en här om andens ledning.